Rebecka och gänget. Trots det bristfälliga som det ändå är i det här sättet att fira gudstjänst, så har jag ändå sett fram emot de här sommargudstjänsterna och det vi kliver in i Saltaren. En sommar i Saltaren. Jag hoppas som sagt att du vill följa med och göra Saltaren till din läsning under sommaren. Så i bibelplanen så kommer det vara ibland kanske 3 psalmer per dag. Ibland är det bara en del av en psalm för de är olika långa. Men ta hjälp av den bibelplanen. Om du har svårt med tekniken och hellre vill ha det på papper, hör av dig till oss, skicka ett mejl till info@trollhattanpingst.se eller ring till oss så skickar vi en papperskopia till dig så att du får hjälp med bibelläsningen. Idag inledningen, så jag ska först ge dig några pusselbitar som kan vara hjälp när vi läser Saltaren. Det kan vara viktiga saker att få med sig, och sen ska jag också stanna upp lite grann vid en av de, tror jag, mest lästa psalmerna av alla. Nu börjar redan du tänka så här, vilken kan det vara? Kan det vara den? Eller, vi får se om du har gissat rätt. Med några pusselbitar att få med sig in när vi läser Saltaren, tänkte jag ge dig 4 bara enkla grejer. Det första handlar om att det är väldigt mycket i nuet. Varje psalm i sig är liksom en egen kontext. Det är ingen idé att läsa, börja i psalm 1 och läsa till psalm 150 och sen tro att man har fått med sig någon slags berättelse, för det hänger ju inte ihop på det sättet, utan varje psalm är sin egen. Det är ju hälften av psalmen ungefär skriven av kung David, så väldigt mycket speglar ju där han stod just då. Så väldigt lite kronologi, utan bara liksom varje psalm är sin egen värld, om man säger så. Det är bit nummer 2, det är att det är en väldig variation. Alltså det är allt ifrån de här stora lovprisande psalmerna till klagosånger, till sorgesalmer, till frustration och frågor och allt däremellan. Och i det här så är det väldigt mycket bildspråk för att fånga upp den här stora variationen. Lyssna bara på några rader från psalm 69. Vattnet når mig upp till halsen. Jag har sjunkit i djupaste dy utan fotfäste. Jag är ute på djupt vatten och strömmen sköljer över mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är hes, min blick är matt av väntan på Gud. Det är ju väldigt, väldigt målande bilder som man ser framför sig. Och i det här bildspråket som är, den här stora variationen, så blir det ganska mycket överdrifter och paralleller. Bara i den här raderna så är det både vattnet når mig upp till halsen, strömmen sköljer över mig. Det är ju samma sak men ändå inte. Så det är mycket upprepningar, sådana paralleller, och också ganska mycket stora bilder. Det är liksom man målar med stora penseldrag för att man inte ska missa. Jag menar, jag har sjunkit i djupaste dy. Bilden är ju solklar, jag har inget fotfäste. Och det här är ju för att Saltaren tillhör de poetiska böckerna. Det är bit nummer 3. Först att det är mycket i nuet, det är variationen och bildspråket och det är poesi. Jag har lite svårt för poesi. Jag kan säga att antal diktböcker hemma i min bokhylla är väldigt, väldigt få. Men Saltaren funkar för mig. Men när det gäller det här poetiska så är det är ju inte... Huvudpoängen skulle jag säga, det är inte att förmedla massa kunskap och fakta. Saltaren talar kanske lite mindre till huvudet och mer till hjärtat. Mindre fakta och mera erfarenhet, upplevelse. Det här är min reaktion på det jag ser. För att om man börjar tänka att här ska vi analysera fakta. Okej, vad läste vi? Dy utan fotfäste, finns det verkligen? Var det så på riktigt? Fanns det inte väldigt långt ner fotfäste? Och sjönk han verkligen så fort att han inte kom upp? Det blir fel. Eller de här raderna från psalm 27. Gud skyddar mig i sitt tält. Va? Har Gud ett tält? Det kanske gläder några av er sommarkampare, inte husvagnsfolket då, men ni andra. Jag visste det! Gud kör inte husbil, Gud tältar. Alltså, vi ska ju inte läsa de här texterna så. Utan mindre fakta till liksom, och kunskap till erfarenheten. Jag upplever det som att Gud skyddar mig liksom, i, som i sitt tält, i sin famn. Eller som jag är i hans borg. De här bilderna avlöser varandra. Så att det är poetiskt viktigt att ha med sig. Och det är väldigt, väldigt intimt, om man säger fjärde pusselbiten. Att det är väldigt, väldigt nära eller väldigt naket. Det är helt utan filter. När du läser Saltaren så ibland kommer du tänka så här, varför fick de här raderna vara kvar? Det finns ju en del rader som jag skulle vilja stryka som man bara, ah, står det här verkligen i min bibel? Och en del av de här kommer dyka upp under sommaren. Men det här stärker Bibelns trovärdighet. För att om jag hade liksom skulle skriva en bibel, tänk att nu ska vi lägga grejer till rätta, då skulle man ju ta bort alla de här sakerna. Där ibland kung Davids liksom innersta känslor om hämnd och allt möjligt bara blottläggs så här. Så Saltaren är väldigt mycket i nuet. Det är väldig variation i bildspråket, lite mycket överdrifter, stora penseldrag. Det är poetiskt. Träffa mera hjärta än huvud. Analysera inte varje rad utifrån ett kunskapsperspektiv. Och det är väldigt, väldigt intimt och nära, utan filter. Det är liksom ett öppet hjärta till oss. Så det är väldigt mycket människans reaktion på sin, till sin relation liksom till Gud i det som sker just nu. Känslan i stunden. Och jag hoppas och tror att en sommar genom Saltaren, det kan ge dig och mig en, kan vi säga, en ärligare ton i vår bön. Där vi inte försöker lägga till rätta och tänka att nu måste jag be lite fint och fromt här. Läs Saltaren och du kan lägga bort de tankarna sen, för där är det inte så fromt alla gånger. Så jag tror att det kan ge oss en ärligare ton i vår bön. Saltaren kan hjälpa dig och mig att sätta ord på frustrationer. Sätta ord på vårt rop på hjälp. På våra frågor kanske också. Saltaren kan ge dig ord för din tillbedjan och tacksamhet. Om du liksom har fastnat i din bön kan du använda Saltarens ord. Och att det kan ge oss ett större perspektiv. Saltaren ofta målar upp en väldigt, väldigt stor Gud, men som ändå är nära. Så välkommen in i en sommar i Saltaren. Och bär med dig de här fyra pusselbitarna lite grann igenom, så kommer det hjälpa dig och välsigna dig. Men vi måste också ha med en psalm idag. Och det är en psalm som jag tror, jag vet inte, jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning på detta, utan bara min gissning. En av de mest lästa psalmerna, mest kända psalmerna, tror jag är psalm 23, precis fick jag här i rummet, kanske du gissade hemma också. Herdesalmen, psalm 23 av David. En psalm som har skänkt tröst åt människor i 3000 år. Fantastiska rader. Det här är en psalm då av David som själv hade lång erfarenhet av att vara herde. Att ha en fårskock omkring sig och ta hand om den och skydda den och ge dem vad de behövde. Och i den här psalmen så sätter ju David in Gud i rollen som herden. Och vi blir får i hans jord. Jag ska läsa den här psalmen för dig nu. Den är ganska kort så att jag läser hela. Antingen så du kan följa med på skärmen när den kommer upp. Eller du kan bara blunda också. Och se de här bilderna som målas upp framför dig. Och fånga in känslan i texten. Läser ifrån psalm 23 och texten kommer på din skärm nu. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Amen. Här är det två bilder av Gud som målas upp liksom för oss att kliva in i, känna vad händer i mig när jag kliver in i de här bilderna. Det första är då bilden av herden som leder oss på de gröna ängarna. Tänk de här frodiga ängarna, lite ulliga vita får som går där och betar och mår gott och lägger sig ner. Och de bara njuter av allt det som finns. Det gröna tar aldrig slut. Och det är en sån vacker bild av Guds omsorg i våra liv, att han ger oss det vi behöver. Gud tar hand om oss. Och även i de här mörka, kalla passagerna, det som kallas för dödsskuggans dal. Tänkte på när vi går från vårt hus ner till slussarna som vi har här i Trollhättan, så brukar vi ibland gena, vi följer inte vägen utan vi går genom en liten skogsdunge, och hemma hos Davidsson heter den Snigelstigen. Jag tror inte att det är det officiella namnet på kartan, utan det brukar bara vara mycket sniglar där, så därför heter den Snigelstigen. Och den går mellan två som bergsknallar, och sen så är det ganska lummigt, mycket träd. Och oavsett hur varmt det är ute, när man går in på den här stigen, den är inte lång, det kanske är, vad kan det vara, 50 meter, så sjunker temperaturen markant och det blir fuktigt. Det är bara på den korta sträckan. Jag tänker ibland dödsskuggans dal, det kanske inte är alltid så superdramatiskt, alltså att det är, jag fruktar för mitt liv, utan det är bara kalla, lite mörka liksom passager i livet, att nu är det lite tungt. Även där är han. Och om du går genom en sån lite kall passage just nu i livet, ta den här bilden in i ditt liv. På något sätt, du som får, du knuffar dig fram genom jorden lite grann, ända fram till herden och buffar lite på honom i din fårskalle. Och känner så här, du, nu, det är lite mörkt här. Då vänder sig herden om och tittar på dig med sina kärleksfulla ögon. Lägger en hand på ditt huvud och säger, ja, det är lite kallt här, men du, gå lite nära mig en stund så går det bra det här också. Så får du vara lite extra nära herden genom den här kalla passagen. Och det kan ju också vara så här att om din psalm låter så här istället. Istället för att det står, även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Så kanske din psalm går så här, när jag vandrar i dödsskuggans dal och jag fruktar det onda. För du känner rädsla. Det är osäkert, du vet inte, och rädslan kramar faktiskt åt lite grann. Du kan inte riktigt säga som David, utan du är rädd. Samma sak, tryck dig nära herden. Han kommer aldrig titta på dig och säga att vad i all sin dar är du rädd för, skärp dig. Nej, han lägger sin hand på dig, drar dig lite in till, och så går han med sin käpp och håller sin hand på dig, och så kommer ni gå genom den här kalla passagen tillsammans. Han är med dig. Frukta inte. Så det är herden som leder även genom de lite kalla passagerna i livet. Och så kommer vi till bild två i den här salmen, och då är det ju inte en herde utan en värd och en bjudning. Han dukar bordet, det är bägaren som flödar över. Så helt plötsligt så går vi från en fårjord och en herde till en bjudning. Kanske var ni många som hade lite, vad heter det, midsommarfirande här i fredags och bjöd in några stycken. Inga stora fester hoppas jag, men några stycken. Man bjuder in, det är dignande bord, det är ett överflöd. Gud är värden som bjuder in oss till sig, ger av sitt goda, dukar upp bordet för oss. Och världens uppgift, jag menar, vid den här tiden, Mellanösternkulturen där, jag menar, så är det på många håll fortfarande, så är en värd inte bara den liksom, det är inte bara att man får mat, utan nu är du hemma hos mig. Du är under mitt beskydd, jag tar hand om dig. Så Gud är också den här värden som bjuder in oss. och han smörjer ditt huvud med olja. Lukas 7 till exempel, där har vi en kvinna som smörjer Jesus med olja som ett sätt att hedra honom. Vi läser om olja som läkedom, den barmhärtige samarien som smörjer den skadade med olja. Det står om glädjens olja och den helige ande, den helige andes smörjelse. Du smörjer mitt huvud med olja. Gud bjuder in dig till sig, till sitt dukade bord. Och så ger han dig av andens liv. Han ger dig läkedom. Han ger dig helig ande och kraft. Han hedrar dig. Den helige ande i dig, över dig. Vi har pingsten bara några veckor bakåt här. Och talar vi om att löftet gäller dig. Han smörjer ditt huvud med olja. Han vill ge dig av sitt goda, av sig själv. Varför gör han då detta? Jo, vad läste vi? Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det står ju inte han leder mig på lätta vägar för mitt namns skull. Även om vi ibland kanske vill läsa det. Men han hjälper och bär mig inte bara för att mitt liv ska bli bekvämt och lätt. För då skulle ju dödsskuggans dal liksom, den ska ju bort ur bilden. Nej, han gör inte det för att han vill ge oss ett jätteenkelt liv alla gånger. Det är inte poängen. Huvudpoängen, det är ju vad då? Att han blir synlig genom mitt liv. Att Gud blir synlig i mitt liv. Att Gud, hans godhet, hans kärlek blir synlig i och genom mitt liv. För sitt namns skull. Och du kära vän, det finns en enorm uppgift som vilar över ditt liv. Det är att Gud vill göra sig synlig i och genom dig. Han vill leda dig på rätta vägar för sitt namns skull. För att om vi tänker bilden av fårjorden. Se en jätteordnad och fin fårjord framför dig. Och sen står en herde där. Inte skulle du berömma fåren och säga: åh, vilka duktiga får ni är. Du skulle säga: vilken fantastisk herde du måste vara. Och när vi går på rätta vägar, så faller inte berömmet på fåren. Berömmet faller inte på oss och på mig, utan berömmet faller på herden, på honom. Och det, jag menar, som kristen, egentligen, jag menar, det är varje människas uppgift, så är det liksom min uppdraget för mig, det är vadå? Att mitt liv ska ära honom. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Ditt liv, kära vän, oavsett hur det ser ut, oavsett vad du ser liksom som möjligheter i ditt liv, oavsett vad du tycker om dig själv och ditt liv, så kan ditt liv bli ett liv som ärar Gud. Att hans godhet, hans kärlek, hans storhet blir synlig på något sätt genom dig. När vi håller oss nära herden. När jag låter mig ledas på rätta vägar för hans namns skull. Och det här är inte bara en gång. Ja, där gick det bra. Där lyckades jag. Nej, det handlar inte om det. Utan hur slutar den här salmen? Den slutar ju med ett jättelångt perspektiv, eller hur? Jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det är helt fantastiskt. Herden, den gode herden, leder mig på hans vägar. Han bjuder in mig liksom till det dukade bordet. Han smörjer mitt huvud med olja, den helige andes gåva över mitt liv. Och i hans närhet med honom får jag vandra och vara, hur länge? Hela vägen. Så att mitt liv, det pekar inte tillbaka på mig, utan mitt liv, det pekar på herden, på Gud i himmelen. och äran faller på honom. Det, min vän, det är kallelsen för ditt liv. Om du undrar vad som är meningen med livet, så där har du meningen med livet. Där är syftet till att du finns till. Gud vill visa sin godhet genom dig, i dig, oavsett vem du är.